En slets isär, en annan syddes ihop. Det är grunden till Andreas Ekströms nya bok Två pojkar. I P4 Extra-gästen berättar författaren och journalisten om vännen Henriks död, som format honom, om att leva vidare i sin väns ställen och om sin egen erfarenhet av att vara nära att dö. Jag heter Sofie Eriksson. Tunn men väldigt innehållsrik bok här bredvid mig. Den är rik och stark skulle jag vilja säga. Den heter Två pojkar och författaren och journalisten Andreas Ekström. Det är din bok. Välkommen hit.
Det är det. Jag är lättad att det var boken du beskrev. För när du sa att det var en tunn och innehållsrik, så tänkte jag bara, jag väger nästan 90 kilo. Du kan inte, det är inte mig du pratar om i alla fall. Så.
Nej, men det är ju dig ändå. För jo. Det här är ju en bok som handlar om dig. Två pojkar och du är en av dem. Och din barndoms bästis Henrik är den andra. Vem var han, Andreas?
Jo, men vi var sådär två oskiljaktiga bästisar, verkligen. Vi träffades på Leki, 6 år gamla, och sen var det bara så. Och sen dog han när vi gick i sexan i en våldsam bilolycka. Hans pappa dog i samma krock. Och det blev naturligtvis en livspräglande händelse som inte har blivit en bok på 39 år. Men nu så är den det.
Alltså, vad var det plötsligt som fick dig att vilja skriva om det?
Det var att jag har ju själv haft rätt mycket hälsoproblem i livet. Jag är levertransplanterad bland annat, mår bra nu. Men jag fick en idé om att man kanske kunde sätta ihop vad som hände Henrik och vad som hände mig senare i livet. Och skriva om, ja, men det blir ju en bok då om livets bräcklighet, om död och sjukdom och förlust och vänskap. Och då blev det lite intressant för mig som författare att inte så att säga bara skriva om ett barn som dog, och inte bara skriva om en levertransplantation, och inte, utan kan man berätta detta som en större berättelse om vad det vill säga att vara människa? Mm. Det försökte jag göra, och då blev det detta.
Andreas Ekström, vi ska prata om detta, om livet, döden, vänskapen. Författaren och journalisten Andreas Ekström är här, aktuell med sin 10:e bok. En väldigt personlig sådan, Andreas. Den handlar om dig, ditt liv och din barndomsvän Henrik som dog, och du blev ju kvar. Du skrev Två pojkar. Vad vill du säga med din bok?
Jag ville nog bara försöka berätta en berättelse så sant som möjligt. Det var faktiskt en viktig del av det. Den som har läst boken, och nu har det funnits lite tag, så det är kanske några som lyssnar som har läst den. Då märker man att det inte är särskilt mycket känsloförstärkning i den. Det vill säga, jag berättar hur det gick till när jag fick veta att min bästis dog. Och vad jag gjorde då, nämligen att jag skrek rakt ut över mina konflex. Men jag beskrev inte hur det känns. Jag skrev inte så här, och det kändes som att hjärtat höll på att slita ur kroppen på mig. Alltså så inga egentliga emotionella beskrivningar.
Varför ville du inte ha det?
Ja, men därför att det är lite där viktigare, bättre, effektivare, kraftfullare, att du själv får bestämma vad du vill känna i den situationen. Nu har det ju visserligen hänt, så det finns ju ett facit, men det är viktigare om den som läser detta, som kanske har varit med om att förlora någon eller varit sjuk eller vad man nu kan ha varit med om i livet, kan få sällskap av litteraturen. Det är det jag tror nämligen. Jag tror inte att man kan säga, här är en sorgehandbok, eller här är ett sätt som du kan förhålla dig till att vara svårt sjuk. Det tror inte jag riktigt på, för jag tror vi är för olika, vi människor. Man vill att, men så här är det här är allmängiltigt. Jag tror inte på det riktigt, men man kan få sällskap i själen av att märka att andra har varit där jag är.
Men var inte det väldigt svårt att hoppa över då, den typen av beskrivning om hur det var för dig? Det
jo,
är ju så nära.
Det är det, men det är också, du vet, det går ju också att argumentera för att jag då håller ett avstånd. Det är ju inte alla som gillar det, va? Utan det finns ju de läsare också, tror jag, som känner liksom att förklara mer, säg mer om hur det var. Så. Nej, men det är ju det som är den litterära poängen. Jag tänker ju inte skriva dig på näsan. Det var någon som just sa att den här boken har ju fått fantastiska recensioner, jag är tacksam för det. Jag såg att någon som hade en övrigt positiv recension som hade en liten invändning som var just det här liksom, att jag vill förstå mer om vem den här vännen var, varför han var din vän. Så, men allt står ju där för dig att upptäcka. Mm. Men jag skriver inte exakt precis hur det kändes. Alltså, jag tycker nog att man får ha det läskravet, får man nog vara tuff nog ändå säga som författare, att man kan lista ut det själv.
Men du hade inte tänkt att skriva den här boken, men det kom ett tillfälle i ditt liv då det blev
Ja, det är alldeles rätt. Det är alldeles rätt. Det var egentligen så här att för ett år sedan så hade jag lucka i schemat och tänkte att jag ville göra någonting. Och då prövade jag med ett mycket intressant experiment som jag kan rekommendera alla människor. Vad händer om man sätter sig en timme om dagen med datorn på men wifi av? Om du bara sitter och stirrar på en markör i Word i en timme. Ja, du kommer ju inte stirra då, utan någonting kommer du börja göra. Och det var den enda idén jag hade. Jag sätter mig där varje morgon, gör en kopp te, sätter mig i 60 minuter och sen går jag och gör något annat. Mm. Då kom det här. Och så jag tror att där kanske det finns en universell visdom för människor som i varje fall tycker om att uttrycka sig i skriften. Mm. Skapar man utrymme för någonting, då fylls det utrymmet av någonting.
Men du började göra research när du själv var svårt sjuk.
Ja, det stämmer. Så för 6 år sedan väntade jag på att få en ny lever. Jag hade en långvarig leverinflammation och bakgrund med Crohns sjukdom och sådär. Inte helt ovanligt, men inte helt vanligt heller. En långsam process. Och då gick jag där och väntade med larmtelefonen i fickan. Och då var det ju ändå en ganska rejäl risk att jag inte skulle överleva detta. Ifall inte jag skulle få ett organ i tid. Det var liksom inte så superakut. Men ändå, det fanns ju ändå som en möjligt utfall. Och då ställde jag mig såklart den där frågan. Men hur dör här vid 45 års ålder? Är det något jag måste fixa till? Något jag vill veta? Något jag vill säga? Något jag vill ha gjort? Något jag vill samla? Något jag vill slänga? Något jag vill ta in, något jag vill ge ut, du vet. Mm. Bara checklista så. Och då märkte jag att ja, men det finns lite saker runt Henriks död som jag inte vet. Alltså små detaljer. Vad var det egentligen för kroppsskador han hade efter den där bilolyckan? Mm. Precis, hur gick den egentligen till? Ja, jag tar reda på det. Så gjorde jag det.
Alltså du fick hans systers godkännande. Precis. Och gjorde, det var journaler, ja. Och du har grävt överallt, ja. Och fått fram verkliga detaljer.
Det har jag gjort i en blandning av tur och liksom journalistisk vana. Mm. Men precis som du säger så hjälpte Henriks syster mig då. Hon var ju med i samma olyckstillfälle, 9 år gammal och överlevde med lindriga skador. Vilket
och mamman.
Ja, mamman överlevde då också men är numera bortgången. Men att hon överlevde, att någon kunde överleva den krocken, ofattbart om man har sett bilder på vraket. Och det har jag ju gjort. Så, nej men jag gjorde det och fick journaler så jag fick till och med tag på den läkare som försökte rädda Henrik där på natten. Han var ung då, pensionär nu men han finns och han minns. Mm. Och vittne som var i den buss de krockade i som försökte göra vad hon kunde göra som var sjuksköterska, väldigt ung, hon finns och hon minns. Mm. Så jag visst, jag har gjort ett klassiskt journalistiskt grävande jobb, men inte med syftet att egentligen avslöja någonting alls eller så. Jag har inte trott att det varit något som varit konstigt med det här, men jag ville bara veta allt. Mm.
Och samtidigt får vi också följa din egen situation. Mm. I väntan på en transplantation, att du blir transplanterad. Vad är din tanke med att du liksom väver ihop din 12-åriga bästis liv som inte är idag med ditt?
Det är så bra att du frågar det där, för då får jag utrymme att säga de magiska orden som intervjusvar. Jag vet inte. Jag vet inte säkert varför jag ville göra precis så. Och för mig som, du vet, jag har varit dagstidningsreporter på Sydsvenskan här i Malmö där du och jag befinner oss just nu i många år. Och försökt att vara väldigt okonstnärlig som skribent. Man försöker hjälpa läsaren. Inte slösa med läsarens tid. Förklara, var tydlig. Du vet, pang, pang, pang. Så. Och jag har älskat det och tyckte att det är det viktigaste för mig med journalistiken. Nu plötsligt så har jag gjort vissa saker i den här boken som jag har gjort av någon sorts märklig intuition. Det känns att jag tror det blir bättre så, eller det känns som att jag ska göra sådär. Och jag blir närmast generad av det, för att jag har alltid tyckt att man ska försöka undvika och tänka så. Jag tror att man ska försöka att inte vara så konstnärlig och känslig med det där, utan det finns ett sätt som man kan diskutera sig fram till eller analysera sig fram till, som kanske helt enkelt är det bästa för läsaren. Mm. Och så ska man inte försöka bli allt för glad eller ledsen av vad någon annan eventuellt tycker om det, utan man ska bara vara så praktisk som möjligt. I det här fallet då har jag gått ifrån det och valt en mer litterär metodik, och då har det blivit vissa saker som inte jag vet varför.
Mm. Du skriver på något ställe att hans liv slets i sönders, men du syddes ihop.
Mm. Eller hans kropp slets i sönders, ja. Och min syddes ihop. Ja. Ja, och det är ytterst vad som hände. Vi var ju två helt vanliga killar. Liksom. Och sen så råkade vi ut för två olika kroppsliga öden, där hans naturligtvis var det värsta. Han hade inte ens fyllt 12. Men mitt liv har präglats i perioder ganska mycket av, jag menar, vad man nog ändå får kalla att det blir en svår ohälsa. Sen är det också så att den här boken är ju ett koncentrat av jävligheter. Och det var verkligen en uppmuntring för alla er som vill läsa något mysigt i sommar. Men så är det ju inte, jag tror inte den är så svart. Men liksom, jag har ju samlat exempel, minnen, detaljer ur just sjukdomshistoriken som är berätta någonting. Stora delen av mitt livs dagar sedan jag insjuknade som 14-åring har jag mått alldeles utmärkt. Och jag har mått till exempel alldeles utmärkt just nu. Välmedicinerad, vältransplanterad och så vidare.
Andreas Ekström, författare och journalist till boken Två pojkar, är dagens P4 Extra-gäst. Andreas, man kan ju säga, och det är ju så, att din vänskap med Henrik, den tog ju slut i och med bilolyckan när han dog när han var 12 år. Och du skriver att du har försökt leva ett liv för två pojkar.
Mm.
Hur menar du då?
Jag tror att jag präglades av en... Ja, men den här förlusten, man är ju lite liten när man går börjar sexan och så kan man förstå att världen är så här. Att detta händer och att det saknar en högre mening då, i varje fall om man inte har någon gud att tro på. Det hade jag inte och det har jag inte. Så då inser man ju att det finns en ändlighet på det här. Och då behöver man kanske maxa ut rätt så mycket. Man behöver kanske bara försöka säga ja till saker och göra saker. Och så har jag ju varit i mitt liv. Jag har försökt att göra många kul grejer och lägga in kraft, så mycket kraft jag har varje gång jag står inför någonting. Så att jag har jobbat mycket, jag har liksom levt mycket, jag har varit många platser. Jag har levt intensivt på många vis. Mm. Och är väldigt glad över det. Sen är ju det en förenkling att säga att på grund av detta blev jag sån. Så linjära är nog inga förklaringar, utan jag var nog den jag var. Och sen så förstärks vissa saker och så krymps vissa undan på grund av livets omständigheter. Mm. Men det har ju hänt att jag har haft den där känslan av att ja, men det är ju bättre att säga ja till det här. Man kan ju också råka vara död. Ja.
Ni var ju väldigt lika.
Ja, det var
två nördiga killar, ja, som gillade läsa böcker.
Det ser man på omslaget. Tittar man på omslaget, ja, ser man ju det. Det är våra skolporträtt där från vårterminen i fyran. Då ser man stora pilotglasögon och lite olyckliga frisyrer. Så såg vi ut.
Du minns ju väldigt, väldigt tydligt mycket från er gemensamma barndom. Och du beskriver det målande. Och vi som levde på den tiden känner igen oss. Jag är säker på att fler än jag som gör det. Alltså, hur har boken och skrivandet förändrat din relation till honom? Kan man fråga det?
Nej, men det är väl egentligen inte så att jag har ändrat någonting i minnena, men det har ju varit kul att hälsa på honom.
Ja.
Det har ju varit kul att liksom gå tillbaka in på Apelvägen 10 här i Fjärås och verkligen i detalj minnas små saker och så, som jag har ju haft med mig alltid eftersom jag har ett gott minne. Och liksom vistas i det där och vissa saker gör ändå, ju mer man tänker på det så kommer vissa saker fram som har legat lite långt bak bara, men de kommer åter. Det är roliga minnen ju. Alltså, någon frågar ju mig, vilket är en jätterimlig fråga, om det här är en sorgebearbetning, och då säger jag nog faktiskt nej. Det är 39 år sedan. Alltså, jag sörjde ju honom oerhört intensivt, men det är väldigt länge sedan. Jag är helt i någon sorts frid med över att han inte finns i mitt liv.
Mm.
Däremot så är jag lite så här sårbar ändå vad det gäller just vänskap. Jag hade något fall nu med en viktig vän som fick ett sjukdomsbesked som visade sig vara rätt så lugnt då. Men den här vännen berättade för mig just att det som såg ut att vara lite farligt inte var så farligt, och det var rätt lugnt, så började jag ju gråta i telefon. Fast jag... Okej, om vi började lyssna nu så får du veta det nu då. Men jag hade ingen lust att visa det riktigt, så jag bet ihop lite liksom. Men det var en sån oerhört lättnad att... Jag känner att det är svårt att prata om nu.
Ja,
men,
jag hör det.
Men det är liksom...
Vänskapen blir större.
Ja, men det finns ju med. Liksom. Jag vet att man kan förlora den. Och det jag ingen längtar inte efter det. En annan väldigt nära vän i mitt liv har jobbat som en krigskorrespondent i Ukraina. Jag hatar varje minut. Väldigt skönt att han är hemma nu.
Mm. Om det är något du önskar folk ta med sig då, om de läser den här boken, vad skulle det vara då?
Att man kan ha sällskap. Att man kan ha sällskap i existensens svängningar. Det kan man ha.
För jag tänker kring vänskap. Alltså när du själv...
Ja, nej, ja, det finns, jag tror att det väl kanske är samma sak då som så här, det är som någon frågar, jag och min fru har varit gifta i 25 år. Så här, har du några äktenskapstips? Absolut inte. Jag vet ingenting om hur det är att vara gift. Däremot vet jag hur det är att vara gift med henne. Så det vet jag en del om. Men jag är inte så säker på att det går att använda till någon annans relation. På samma sätt så tror jag inte att min sorg kanske går att använda till någon annans sorg. Eller att de vänskaper som finns går att använda till någon annans vänskap. Det får man uppfinna.
Mm.
Men om det blir jobbigt, då måste man inte vara ensam.
Varför är det viktigt?
Därför att vi är så ensamma i existensen, i alla fall de av oss då som inte tror att vi lever ett liv till någon annan gång. Och jag tror att det är en central del av vad vi kan göra för varann. Det är ju att göra den här existensen något lättare, något ljusare. Och det gör vi framförallt genom att samlas när det är någonting, va? Runt en sorg, runt en glädje. Det är därför man ju ska ha en liten samling. Även om man inte döper sitt nyfödda barn så kan man ju ändå ha ett litet kalas. Även om man inte vill gifta sig i en kyrka, så kan man ju ha en liten samling och gifta sig då borgerligt, även om man inte vill. Du, alltså, jag tycker att det, jag blir ledsen varje gång jag hör så här, att det finns allt fler väljer att inte ha någon begravning alls. Alltså någon har dött och så skriver en person i sitt testamente, nej men lägg inga pengar på det, ni kan bara kremera mig liksom, så här, men vad, det är inte rätt alltså. Jag känner mig väldigt säker på att det är fel. Jag
tror, du är ju officiant själv.
Ja, jag är borgerlig officiant som en liten hobby bara, både för vixlar och det är ingenting jag gör i någon stor skala, men jag gör det ibland för att jag tror verkligen på det, att den där typen av liksom, nej men det, då blir jag bara till besvär. Jo, men det är i sin ordning, du dog just, du är redan till besvär. Vi kan faktiskt få det mindre besvär om vi får samlas runt dig en sista gång. Så det där, det kan vi prata till program om du har en annan gång, men det, jag blir ledsen när jag hör att folk administrerar bort sig själva ur andras liv på det sättet. Jag tror inte det är rätt.
Nu, jag är säker på att du har funderat. En del av ett kapitel i boken handlar ju också om hur du tror att det kanske kunde varit om Henrik hade levt vidare.
Ja, just det.
Alltså, vad hade han sagt om den här boken, Andreas? Där sitter du en massa år senare och har skrivit om er.
Det är så svårt. Alltså, i och med att vi var så små så är det ju väldigt svårt att tänka sig honom som vuxen. Men i det där kapitlet som du nämnde så målar jag upp ett par scenarier. Det är fiktivt. Jag skrev faktiskt det där på min egen blogg och på Facebook första gången. Det var på hans 40-årsdag. 1 oktober 2015. Men den texten är med i den här boken nästan oändrad. För att det kom till mig där och då. Liksom. Tänk om han hade fyllt 40 idag. Hur hade det varit? Vad hade jag gjort då? Och då är ju båda de scenarierna jag målar upp där, så är vi ju inte lika nära längre. Därför att det tror jag väl är normalt. Tänk efter alla ni som lyssnar. Vem var den ni umgicks med mest när ni gick i sexan? Är ni nära idag? Minns du personen? Har du personen på Facebook? Om du inte har hört av dig till den personen på 20 år, är det inte idag du ska dra iväg mest då? Det kan väl vara kul. Alltså, ja. Det är väl mer troligt att vi inte hade varit så nära. Det är inte många som hade varit det. Men ja, minnena är ju fina och då är det kul att vistas i dem. Så långt kan jag i varje fall gå. Och då är det väl okej också att ha lite små fantasier om vem man hade blivit.
Mm. Spännande. Och tänka på det. Ta kontakt med den som betyder något,
ja,
för dig.
Ja, det vore väl kul. Det tycker jag ni ska göra. Och det kan man ju, måste ju inte vara så dramatiskt att det är någon man inte har pratat med på 30 år. Men, ja, men det är så vi ska leva, tror jag. Lite i sällskap.
Tack så mycket för att du kom, Andreas Ekström.
Tack!